och välkomna till avsnitt 325 av podcasten En Preston Mammut. Med mig Andreas och på en annan del av Europa.
Kjell heter jag och är präst även i denna del av Europa. Ja, det är inte jag som är någon annanstans utan det är du. Eller alltså jag. Vi är ju på varsitt ställe, så kan man säga.
Vi är på varsitt ställe och är återigen... För transparensens skull kör vi över, inte därför för att vi ska vara transparenta, men jag berättade, nu vet du, nu snurrar jag till det. Vi kör via Skype idag, det var där jag skulle landa.
Ja, just det, så vi ser inte varandra, vi bara hör varandra.
Ja, precis, för vi har fått för oss att det blir bättre då.
Nej, jag tror faktiskt det blir bättre om vi ser varandra, jag tror det är det som påverkar lite, men då blir... För nördkunskapen är då att filen blir för tung så att det är svårt att göra en liten ljudfil av den. Ja,
så
det är ingen intresserad av.
Nej, men vi kanske skulle börja med, fast det är ju så tråkigt. Nu kan vi börja där. Nu lyssnar inte du så mycket podd som jag gör, men en del gör ju det. Ja. Och det är ju fler och fler, fast nu är det också fler och fler av dem som jag har lyssnat på som har gått tillbaka. Som ett tag envis att köra videopodd. Alltså som ett alternativ. De la det som en ljudfil, men samtidigt så lades det upp på YouTube.
Ja,
så där. Som en, och vissa kör det för sina patrons, alltså de som betalar, så kan du få se. Men det är ju ingen människa som orkar titta på.
Alltså när jag, det är ju inget, det finns till för ju noll.
Nej, precis.
Det kan vara kul kanske att se i några minuter, ha sig det ser ut så där när de sitter och pratar och ser, har de den där frisyren idag. Men ett helt samtal, sitta och titta på ett dåligt, för jag antar att det är inte, gissar jag, inte tv-kvalitet heller på samtals eller på inspelningarna eller
ja, det kan det väl vara, men däremot sitter det ju bara rakt upp och ner. Jag tänkte om vi skulle filma i ett vanligt av våra, det har vi gjort ju vid något tillfälle.
Ja, vi gjorde det när vi firade 300, då livesände vi sen.
Ja, men det livesände för att det var en kul grej så. Men att annars, det ger ju ingenting. Nej, vi syns ju, alltså vi står där och babblar liksom. För poängen när jag lyssnar är ju i alla fall, eller poängen är ju för att jag vill höra vad de säger. Men jag gör ju saker samtidigt. Jag sitter på bussen eller när jag är ute och går eller då vill jag inte titta, utan jag vill ju bara.
Nej, och det är ju exakt så för mig också. Som sagt, jag lyssnar inte lika mycket, men jag lyssnar på en del ändå. Och det är precis så också. Jag sitter ju inte bara rätt upp och ner och lyssnar, utan jag gör ju något annat. I regel sitter jag på buss och tåg eller i bil. Möjligtvis eventuellt att jag är ute och går med hundarna eller sådär, men i regel är det där. Och det finns ju, varför skulle jag vilja se två gubbar eller tre eller fyra stå och prata runt ett bord samtidigt? Det är bättre att lyssna på gubbarna som pratar kring bordet liksom.
Ja.
Så att nej, det känns som en onödig satsning för en präst och mammut att börja livesända där, eller börja videosända.
Det tror jag. Det hoppar vi över.
Det hoppar vi över.
Bra, då har vi haft ett redaktionsmöte om framtiden. Att det gör vi. Det gör vi inte. Hörru, det får jag bara, jag får tala om podd. Jag lyssnade tidigare idag. Så det är lite halt för jag satt och jobbade. Så lyssnade jag på en mordpodd som började då i 30-talets Australien.
Aha.
Och så var någon som fiskade upp en stor tigerhaj som de skulle ha i sitt akvarium eller vad det var, som folk kunde beskåda.
Okay.
Och så står det en massa folk där när den har kommit och så börjar den kräkas, den här stackars hajen. Och ut kommer bland annat en människoarm.
Okay.
Och det var då starten på en utredning då. Så slutade någon.
Det här är på en alltså det är true crime. Det är
riktigt, men precis, det är riktigt, ja. Men det var ju ett öde. Men det visade sig att den hade inte blivit uppäten, utan någon hade styckat en kropp och slängt delarna och hajen hade ätit upp.
Det var inte så mycket mer glädjande kan jag tycka ändå faktiskt.
Nej. Men också otur för den här hitman då, som det visade sig, som hade gjort det här mordet och slängde delarna, att just det råkar vara den hajen som råkar bli infångad och sen kräks inför publik upp en arm.
Ja, precis.
Ja, många otur där.
Ja, verkligen.
Ja, så är det. Det är inte lätt att vara haj.
Första är hajägaren liksom.
Ja.
Vad pinsamt, hajen kräks.
Ja.
Oj, en arm.
Ja. Precis.
Det kunde ha varit ett huvud, så det kunde ha varit värre kanske.
Ja, precis. Och var det resten av kroppen? Det är ingen som vet, utan den här armen. Men vi pratar ju inte om armlöshet om vi inte är inne på någon text om spetälska förstås.
Nej, eller också att Gud inte har några egna armar, utan vi får vara just Guds armar. Det ska man
ju faktiskt. Men
det känns som att nej, jag vet inte om det är en lämplig association till just det här. Nej.
Nej.
Det känns väl inte så, tycker jag.
Nej, och det bibeltexten om din arm förleder dig, låt den bli uppäten av en tigerhagg, den finns ju inte.
Nej, den finns ju inte. Inte den varianten där. Det är väl Bibeln 2.0 så kommer just den texten in.
Precis, in skarvens. Nej, nu ska vi inte sitta och vara sådär. Hur står det till, Kjell?
Det står bra till, tycker jag väl. Vi har varit fullt upp idag. Ja, precis. Jag har dels förberett en begravning. Jag har förberett en söndagsmässa. Och jag fick veta på eftermiddagen att jag ska hoppa in och ta en veckomässa imorgon. Så det har jag också gjort lite grann. Plus att jag förbereder andra saker. Jag håller på med de här adventsprojekten som jag har nämnt flera gånger. Med brev från kyrkrottan och film om kyrkrottan och sådär. Så att det har varit mycket. Plus att vi har använt 1,5 timme av mitt liv som jag inte får tillbaka. Åt en prästsamling också då. Som har där vi har diskuterat saker. Eller, ja.
Uh-huh.
Så det har varit i ett, som man säger idag faktiskt.
Mm.
Så lite trött i månaden.
Ja, men jag förstår det. Och nu spelar vi in mycket, mycket senare än vad vi brukar göra.
Ja.
Det är okej att du är trött. Jag tror att vi tar oss igenom det här i alla fall.
Ja,
hur är du, där du liksom, du skojar till lite om en pressamling. Men de handlar ju, eller bör ju egentligen handla mycket om fördjupning.
Ja, just det. Det ska de göra. Det gjorde de även idag.
Ja, och det tycker jag är bra. För det är ju en av stora behållningarna för oss lite mer privat med podden. Att det är roligt att få, eller det är så här bra att få en timme i veckan stanna upp och reflektera.
Mm.
Att man tvingar sig till det och man sätter telefonen på flight mode och så vidare. Men det är ju svårt, tänker jag, om du har en sån stressig dag, att känna oj, nu ska jag ta till mig en undervisning liksom.
Ja, men precis.
Alltså om man är på fel ställe, så är det sånt som man bara, åh, det här vill jag hoppa över för att gå på nästa grej som jag måste göra.
Ja, nej, det blir bortkastat då. Det är lite plus att jag var ganska trött även då, så att jag satt där och nickade till ett par gånger. Det är lite dels pinsamt men också ohövligt, kan jag tycka.
Ja.
Mot den som föredrar liksom. Så att det är fel. Om man ska orka, precis som du säger, om man ska orka ta till sig någon form av fördjupning eller undervisning, då bör man vara någorlunda på tårna liksom.
Ja.
Att bara beta av det och ha andra saker i tankarna samtidigt är inte så lämpligt.
Nej.
Det är verkligen, det är varken bra för den som talar, för den som inte lyssnar så att säga, eller för den som lyssnar, eller rättare sagt inte lyssnar. Så att
jag träffade en tante Luro här för ett tag sedan. Som uppenbarligen hade all tid i världen. Eller jag har inte, för livet, nej, det var det hemskt. Men hade mycket tid.
Bilden.
Ja, hade tid för mig så.
Ja.
Och skulle prata historia, alltså kyrkan och textilier och så där. Och jag hade ju liksom tänkt, och det är ju dumt, jag vet när jag träffar den där typen av människor som ändå gör ganska ofta, då det blir mycket bättre när jag har så här, ja men jag lägger bort en timme fast jag tror att det går på 20 minuter för att det gör, alltså så här, då har jag tid liksom.
Ja,
du vill boka, den här personen ville träffa mig som ny chef då, en så där.
Ja.
Och få ett ansikte och prata lite så här. Det var ju trevligt liksom, men jag satt ju där och hade någonting annat som eller massa andra saker som bråskade, och det blir bara dumt.
Ja.
För alla är inblandade. Så.
Det är som för av den anledningen så är det så att om när någon frågar, när jag bokar in en tid för samtal inför begravning eller dop,
just det,
eller vigsel för all del, så frågar de hur lång tid ska jag boka ungefär. Ja, en timme säger jag då. Och det har väl hänt någon gång att det har tagit en timme, men för det mesta inte. Jag brukar nog vara färdig på en halvtimme, 40 minuter högst. Om det inte är något väldigt speciellt. Så ibland har det gått, jag tror rekordet på en sånt här samtal var 10 minuter. Det berodde inte på mig utan på den personen som kom och ville liksom inte. Eller den personen hade inget att berätta egentligen. Utan vi drog igenom bara ordningen och så fick jag säga vilka salmer vi kunde ta. Och så här, för det hade den här personen inga begrepp om. Och sen var vi klara så. Och den hade ingen längtan att dra ut på samtalet liksom. Men jag alltid bokar ju in, när jag bokar in i min kalender så är det ju en timme på de där samtalen. För att jag vet att man det kan, just den här gången kanske det kommer någon som vill ha mycket att säga. Eller så är det så att man behöver ha en liten stund, ifall man har ett samtal ganska snart på efter det här. Så det vill man ju gärna ha, man vill inte bara springa mellan samtalen.
Nej, precis,
utan man ska kunna ladda om åtminstone där.
Ja, du har ju mycket mer den typ av samtal än vad jag har, så du har väl hittat en teknik så att säga, så att det ska bli.
Jo, det funkar för det mesta, men det är inte alltid det gör.
Nej,
det,
utan
det
är, nej, men sen styr det ju inte allt som händer i din kalender heller.
Precis.
Det är ju saker som bara sker. Och där är ju så ser det ut för alla människor. Men man bara så här, viktigt att reflektera över det hos sig själv. Vad gör det med mig i mötet med den här andra människan? När jag vid en annan tillfälle sitter och faktiskt inte har någonting som väntar, sitter ju gärna och dricker kaffe med den och pratar.
Ja, absolut.
Och då blir det ju, då har vi ju båda fått ett mycket bättre möte så. Men du, nyttjar du då tiden? Om du har bokat en timme, det vart hur kalenderbiten är du? Fick du, det gick på 32 minuter, du har 28 minuter till godo och plus lite mer tid för att du förstår att du har lagt lite förflyttningstid. Njuter du då eller kastar du på nästa grej då?
Det beror lite grann på hur samtalet har utvecklat sig. Är det inför en begravning så kan det ju vara ganska, det är inte alltid, det ska inte liksom kokettera med det att det är väldigt tunga grejer, utan ibland är det ibland, för det mesta är det vanliga samtal, ibland är det något
just,
som,
det är ju klart att det är
då
skit.
Kan det vara så att då kanske man inte vill kasta sig direkt på något annat. Nej. För att man kanske har haft ett svårt samtal, men som sagt, inte så ofta är det, men det händer. Men om det inte har varit det, utan det är ett vanligt samtal, då kan det nog vara så att jag kastar mig på nästa grej. Men jag hinner det här på de här 20 minuterna liksom. Ibland så är jag duktigare än så och säger att jag tar de här 20 minuterna och pillar mig i naveln så att säga. Så jag tar det lite lugnt de här 20 minuterna för att sen hinna, eller för att sen kunna ladda om med nästa grej när tiden är inne så att säga.
Man borde ju snegla där lite på hur här finns det ju modeller som inte du och jag kan, men eller du kanske kan det. Folk som har samtal, alltså jämt, en terapeut, ja. Vi har ju några sådana hos oss. Mm. Att jag har ju svårt att tänka mig att på det här, jag har ju ingen aning nu, utan jag bara gissar. På en 8 timmars arbetsdag så lär man inte ha mer än 5, 4, ingen aning.
Nej, precis.
Samtal. Det måste ju finnas tydliga modeller för sånt där för att man ska.
Såklart, ja, precis. Liksom.
Det kan också vara 3 och det kan vara 6, ingen aning. Men att det måste finnas, så det kanske är ett bra sätt att förhålla sig.
Ja, det är ju något så. Och jag har inte så mycket själavård ju, som jag har pratat om förut. Nej. Det händer ju ibland. Men där är det också en ganska viktig sak att man ändå har någon form av tidsram. Och det får man ju lära sig när man går på sin prästutbildning. Att du ska inte liksom bara boka av en förmiddag till ett samtal och så får du ta det. Utan man, det är bra att ha tydliga ramar. Vi sitter mellan 9 och 10.
Ja, just det. Ja,
här liksom.
Absolut.
Så att det inte svävar ut och blir omöjligt, ohållbart sen. På samma vis som man inte ska ha en oändlig rad av samtal med samma person. Alltså Nej. Om man har en återkommande person som kommer och har samtal kanske en gång i veckan, så ska man inte låta det pågå under flera års tid Nej. Eller sådär. För att men det ska vara tydliga ramar så här. Nu befinner vi oss i den här situationen och då gör vi det här, sen går vi vidare, för annars är det lätt att man fastnar också, tänker jag, och man tuggar om och man liksom blir speciellt om det handlar om vilket jag ofta gör när det är själavård, att det handlar om någon form av sorg eller någon bearbetning av någonting som man har varit med om, då kan det väl bli kanske att man liksom fastnar i det här istället, därför att man fortsätter och fortsätter, sitter på obegränsad tid, det gör man ju aldrig, men man sitter på en
Nej, men visst.
Och man fortsätter och fortsätter vecka efter vecka så blir det, man har inget nytt till slut att tillföra, utan då börjar man om från början på något vis där, och det det blir
men det där är intressant faktiskt, för när jag går till min handledare, då är det ju 45 minuter så här, punkt, det ska ses en gång i månaden. Det har ju inte visat något slut så, för det är ju som chefshandledning liksom. Ja. Det händer ju nya saker. Men det är väldigt tydliga ramar liksom. Och att rummet här ser alltid exakt likadant ut och sånt där. Det är väldigt fascinerande.
Det där är intressant för att du säger just att om rummet där. För jag har ju också, jag går ju också i handledning. Ja. Och jag har ju från början, det är ju där också. Från början var det ju utifrån att det var en specifik situation på jobbet som jag behövde få hjälp att bearbeta då. Och det var så det här började. Och nu är den situationen inte aktuell sen ett par år tillbaka. Men jag går fortfarande hos samma terapeut eller handledare. Och det betyder ju då att ibland kan det ju kännas som man går på tomgång. Liksom, vad ska vi nu säga? Men ofta så är det ju så att man hittar, som du säger, det händer ju nya saker också. Så att det här är ju helt, det är ju helt, eller inte helt ska jag säga, men det är, framförallt är det ju jobbrelaterade saker som vi tar upp. När hon frågar hur har du det, då är det ju mest på jobbet hon vill veta vad jag har. Sen så kommer man ju ibland att tala om privata saker också. Hon återkommer gärna till min mamma och sådär. Mm. Så är det ju. Men ofta, det är, framförallt är det ju jobbrelaterade saker som vi tar upp. Mm. Och där är det ju hon bor nog inte där, vet jag inte. Det finns en lägenhet in i stan som jag får gå och, mm. jag kommer till då, där hon tar emot varje månad, en gång i månaden, samma tid, samma plats, lika länge liksom.
Ja.
Och det är någonting med det. Om vi plötsligt skulle ut och sätta oss på ett café och prata där, då blir det på ett helt annat sätt. Det hände en gång. Jag hade själv en serie samtal med en person. Och det var meningen att den här, och det gjorde så småningom också, meningen från början att det här skulle leda fram till en vuxenkonfirmation. Den här samtalen som jag hade med en person då för något år sedan. Och men det blev mycket längre samtal än så liksom. Vi höll på säkert ett år och hade de här samtalen. Och sen så småningom så blev det en konfirmation. Men det var så mycket annat som avhandlades under tiden. Men där var det då, kom den här personen själv med ett initiativ då ändå. Kan vi inte gå ut och gå idag istället och prata ute liksom. Och jag blev lite tagen på sängen så att ja, det kan göra. Och det gick ju bra såklart. Men det blir på ett annat sätt. Det blir ett helt annat förhållningssätt när man plötsligt ut och går och promenerar med någon som man egentligen inte känner, utan man är där i sin professionella egenskap. Ja. Liksom. Så det blir på det kändes inte 100, det gjorde det faktiskt inte. Men, och så jag skulle nog inte vilja göra samma sak en gång till.
Nej. Så. Nej, men jag såg ju sist jag var att det stod en ny prydnad på ett ställe. Det störde mig ingenting, för det var ju så en liten förändring såklart. Ja. Men jag noterar ändå, det skulle jag aldrig göra om jag sitter inte i ditt rum på samma sätt. Och där är ganska mycket saker. Men jag skulle inte notera om du hade ändrat någon liten flyttat en sak så.
Nej.
Men det blir väldigt tydligt här. Nej men det är intressant. Det finns att lära där. För att där är det så tydligt, om du har ditt jobb utgår eller handlar mest om samtal, då måste ju du fungera i varje samtal.
Ja, precis.
I alla fall, men då måste du ha en form som gör att det ska fungera så bra det bara går. Liksom. Och jag tror att det är ett bra förhållningssätt till sig själv. Ja, men då börjar det, då slutar det. Jag tror att man är mycket bättre på att här börjar min arbetsdag, här slutar min arbetsdag. För det är ju ett återkommande problem för mig. Att säga, nej, men jag kan sitta 2 timmar till. Då blir jag med grejer på listan. Men det kommer grejer. Så att,
Det där var ju någonting också som man märkte under den tiden som vi... Större delen av arbetsdagen jobbar vi hemifrån. Ja. Eller större delen av arbetsveckan. Ja, både du och jag jobbar hemifrån ibland nu också. Exempelvis nu.
Ja.
men framförallt... Eller, det är ju avsevärt mycket vanligare att jag är på jobbet och jobbar än att jag sitter hemma och jobbar nu. Men det där var ju också en sån här sak som jag påverkar lite svårt. Det var vi säkerligen inne på under pandemin när vi sände via... Eller vad heter det? Spelade in via Skype. Just det här med hur, vad det gör med en att man... inte få de här samma ramarna liksom. Man kan ju välja att sätta ramar. Jag gjorde nog det för det mesta. Ja, men nu klockan är 8. Jag går upp och sätter mig på övervåningen. Sitter i den speciella fåtöljen och nu sitter jag och jobbar. Sen är det lunchdags. Man kan ta någon paus i mitten. Så här. Nästan mer strukturerat än om jag var på jobbet ibland. Ja. Tror jag. För där är det så lätt annars. Det finns så mycket annat som distraherar när man är hemma och jobbar. Alltså. Så.
Jo, men plus att du är själv. Och då har du har inte de här naturliga små pauserna liksom. Att du glider över och frågar en kollega något eller du så.
Nej, precis. Precis.
Utan, sitter du så är det bara lätt att du manglar på. Där jag är nu, jag sitter ju hemma, fast i Spanien. Och har ju inget ergonomiskt överhuvudtaget. Så, nu får du ta mig rätt här. För det är ju självvalt och jag har det hur bra som helst. Men jag liksom växlar ju mellan sitta ute där, en sån stol. Innan nu, för nu tänkte jag att det blir för mycket ljud. Först tänkte jag skulle sitta ute på taket och podda. Men jag tänkte då blir jag galen när det kommer en liten fågel och kvittrar. Hitta olika. Nej, men för det är så lätt att bara. Det sitter jag inte lika bra som jag gör på jobbet. Det var det ena. Och det är så lätt att bara så här, köra på så. Och så bara, jag kan ta ett möte till nu klockan 12 så jag borde äta. Ja. Men du, jag ville landa i någonting som var lite mer så här, det här ändlösa serierna med folk. Det måste ju kunna bidra en del till att det är så ändå mycket så här, sjukskrivningar bland präster och diakoner. Alltså det här, det gränslösa.
Ja.
Att så här, nöden tar ju aldrig slut.
Nej, just det.
Du kan jobba liksom dygnet runt. Och vi har den där fan att vi jobbar ju för någonting som vi tror på och tycker är bra. Och vi vill gärna hjälpa människor. Men det tar ju aldrig slut. Så att det är väldigt viktigt att ha de här tydliga ramarna. Så man inte blir uppäten av, i vårt fall, församlingsbor då, kanske.
Absolut.
Jag satt vid ett tillfälle, men det behövdes liksom, började reda ut saker. Satt med någon i så här, om det var 4-5 timmar, vi hann både äta lunch och fika, satt på en annan plats. Och det var viktigt, men sen var jag ju förstörd så.
Ja.
För att återigen, det var viktigt och det var så, men det var ju så kan man inte göra liksom.
Nej, men precis. Jag tror också att det är att jag har inte. Ja, det har väl hänt någon enstaka gång eller några gånger att jag har jobbat för mycket. För det mesta inte. Men det har hänt några gånger att jag har jobbat för mycket. Bland annat har det hänt att jag jobbat för många helger i rad till exempel.
Ja,
för att jag har hoppat på saker som någon har frågat mig om. Eller, och kan du inte vara med på det här? Ja, vad roligt, så är man med på det. Och så här. Men oftast, där är det inget större bekymmer för mig att jag jobbar för mycket. Men det finns ju kollegor, alltså både framförallt präster och diakoner tänker jag, som verkligen liksom det är som att de lever med det här på ett annat sätt.
24/7, ja.
24/7 och är det så att jag är alltid tillgänglig. Jag ger ut mitt privata telefonnummer som jag vet att ibland kollegor har gjort så där. Jag lämnar ut det och jag. Du kan ringa när som helst och det är ingen problem. Alltså här, och jag förstår ju att man gör det. Och det är ju svårt att neka någon som uppenbart är i behov av hjälp. Ja. Liksom. Det är svårt att säga nej, min arbetstid slutar nu. Jag kan inte det. Och det så gör väl kanske ingen heller. Liksom, går hem mitt under en brinnande akut kris och så här. Det tror jag inte någon rimlig präst eller diakon gör. Men däremot så ska man ju faktiskt vårda sig själv så för att orka. Ja. Så ska man ha sina arbetstider och arbetsdagar. Man ska inte jobba 24/7 och man ska inte jobba varje helg och man ska inte vara på jobbet fast man inte är där. Man ska inte vara på jobbet fast man inte är i tjänst, så skulle jag säga. Så att det är svårt alltså.
Ja, det är jättesvårt. Jag ser det på nära håll och det är svårt för i vårt fall så är det sällan ska jag säga någon chef som sätter den pressen. Det är klart att det finns också. Jag menar som i vinstdrivande företag så
just det,
du måste
just
sälja så här mycket kvartal 1 och så vidare. Men så att pressen kommer ju på något sätt inifrån. Så himla. Och du vill vara alla till lags och ja. Så det är svårt.
Så är det verkligen.
Gränsdragningen. Och att du kan bli kontaktad på så många sätt. För då, återigen då, om du har en samtals... så, jag har 10 samtal, det är samma tid en gång i månaden. Det här är förväntningen, det här är ramarna. Så är det mycket lättare för alla inblandade att förhålla sig. Än om man säger, ja men idag ses vi där. Då och då. Nu kan vi höras på kvällen. Det blir liksom inte någon bra rutin i det. Och det, jag tror att det är oerhört viktigt. Och sen finns ju alla andra vägar nu också. Så här, förut så är de, ja, vi backar lite längre. Du bara hade din fasta telefon på jobbet. Och det fanns en jourtelefon. Då, aha, då när du gick hem så gick du ju hem. Så, för då hade du inte ens mejlen i mobil. Och du kunde kolla. Men sen, nu finns, någon kan ju skriva på Messenger när som helst. Eller...
absolut, eller absolut. Ja, ja, visst.
Så, och då så här, råkar man svara och så, för du, ja men jag tar det nu då, så kan jag hjälpa den här, men du sätter igång något hos dig liksom.
Ja, ja men visst. Nej, men precis som du säger där, i vårt sammanhang så skulle jag nog påstå att det inte finns någon chef som kräver att man ska jobba, vara tillgänglig hela tiden och så här. Men på andra ställen, både i kyrkan och på andra platser, kan det ju finnas det. Såklart. Man förväntar sig att men, du ska vara tillgänglig. Liksom. Men det, jag vet att jag ställde en fråga, det här är många år sedan nu, till en tidigare chef, det här var också i kyrkan. Som ställde en fråga så här, rent ut, så här, hur är det de här dagarna när jag inte står uppskriven och är i tjänst liksom, på helgerna. Jag jobbar ju var tredje helg då, och det kan man väl säga att jag gör nu också. De här helgerna inte, då behöver jag väl inte vara tillgänglig. Och den här chefen, ja, var nog ganska svävande på det faktiskt. Mm. För att den var nog av den gamla skolan ganska mycket så här, tänkt att ja, men man ska nog vara liksom, man ska kunna bli nådd alltid så. Mm. Och det här är min egen tolkning. Den här sa ju inte det rent ut. Nej. Såklart, utan det var, jag tyckte mig förstå det mellan raderna liksom, att det var så svagt. Fick ett så vagt svar där. För hade någon frågat mig det. Om jag var chef och frågat mig. Ska jag vara tillgänglig? Jag skulle ha sagt ett klart och tydligt nej. Du behöver absolut inte vara tillgänglig när du inte är i tjänst. Så. Är du i tjänst fast inte har något att göra just då. Då förväntar vi oss att du kan infinna dig inom en viss tid. Men om det skulle vara så. Men är du inte i tjänst. Inte uppsatt på någonting. Naturligtvis måste man få göra sig oanträffbar så att säga.
Ja men precis.
För det är ohållbart annars. Det är ju det. Det är då man får de här sjukskrivningarna och vägginspringningarna och sådär. Man går in i väggen. Så är det ju.
Ja, men vi får bli bättre på det. Alldeles.
Ja, men precis.
Det är ett stort och rejält problem. Liksom. Och det bottnar mycket där att vi har den... tjänande rollen och så vidare. Att man ska finnas.
Absolut, absolut.
Men nöden tar aldrig slut. Så är
nej,
det.
Nej, men precis. Och det är ju så att vi har, det där har man ju, har man sökt sig till det här, den här jobbet som vi har, så klart att man har det i sig på något vis, att man ska försöka vara till hjälp alltid, när helst nöden uppstår så att säga. Och man får ju alltid höra, det har jag ju sagt flera gånger, man får ju alltid höra när en präst går på sin prästutbildning att du är präst hela tiden. Nu hela dygnet är du präst, hela dygnet, alla veckans dagar är du präst. Så. Men däremot så är man ju inte i tjänst alla veckans dagar eller alla dygnets timmar. Så, utan det, då, man har ju rätt till sin vila, så är det ju. Men man är ändå präst. Och det här är ju en sak som man tolkar väldigt olika. Jag är ganska noga med mina arbetstider normalt. Alltså det vill säga att när jag är hemma då är jag ledig. Och när jag är på jobbet så är jag på jobbet liksom, på något sätt. Att då är jag i tjänst. Sen är det inte det riktigt. För precis som du antydde där i början för ett tag sedan. Så är det ju så att ju mer mobila vi har blivit. Och fått mejl och i telefon och sms, allt vad det är. Så är det ju så att det är väldigt lätt att sitta även på kvällen och svara på något mejl eller någon messenger eller så här. Det gör jag ju inte så att jag sitter och har liksom aktivt kollar liksom så här. Men jag går in ibland, jag tittar på mejlen efter att jag har kommit hem, så tittar på mejlen några gånger under kvällen och tittar där. Men sen beror det på lite grann vad det gäller liksom. Är det någon kollega som ställer någon fråga som som man kan svara hyfsat lätt på, så gör jag nog det då. Ja. Och annars inte. Alltså är det några svårare grejer så får det vänta tills jag är i tjänst. Så.
Just det.
Men för, det är en fälla, absolut.
Det är en fälla. Det är en fälla som är lätt att gå i. Och jag nu när jag provar att vara här, det är andra perioden jag är här lite längre och provar att jobba härifrån. Då är det väldigt viktigt så att de här dagarna är jag ledig. Och nu har jag hört på dagarna jag är helt själv. Och då blir jag också så här, ja men då kan jag ju lika väl jobba. Jag skulle ju idag nu kunna sitta ett par timmar till. För att det finns inget som hindrar det. Men det. Så det blir väldigt viktigt för mig här att så här, de här dagarna är ledig. Och informera då framförallt närmaste personalen. Så. Då är jag så.
Just det.
Och stänga. Som förra veckan då var jag helt ledig. Då la jag liksom telefonen i kassaskåpet. Jobbtelefonen. För att markera för mig själv att säga, men nu är du ledig. Nu har du andra här som du ska vara med. Och liksom.
Men det är en fälla att lätt. Men funkar det, nu har du ju inte så mycket erfarenhet av det, men funkar det bra i din roll att befinna dig på annan plats än på jobbet?
Fråga igenom 2 veckor. Så
ska exakt.
Nej, men för det, på precis, riktigt, det jag var här förra gången lite längre i maj, och då började det närma sig ändå lite terminslut och sådär. Nu är det lite mer mitt i. Jag tycker att det går ganska bra. Och det är ju tack vare alla de hjälpmedel vi har.
Ja, absolut.
Liksom, många telefonsamtal idag och några Teams-möten då som man, och ja, så att det går ju, det underlättar ju såklart.
Men
i vårt jobb så är det väldigt viktigt med, som vi märkte under pandemin, att vi jobbar med människor. Var dit jag skulle landa. Man vill gärna se sin chef fysiskt och inte bara höra.
Så är det ju. För att det är ju så att i och med att det här blir lite internt också, men i och med att vi har en ny organisation i vår församling så har det ju blivit så att chefen är mer frånvarande än chefen var tidigare. Liksom. Ja. Och det är ju jag hade en kollega idag som var lite så här, ja, det var länge sedan man såg chefen nu och så där liksom. Och så är det ju, alltså det är, så blir det ju, därför att ni som chefer har mer personal på flera ställen att vara på liksom.
Både geografiskt och mer personal. Ja, precis. Och med nämnda chef så hade jag ett möte om samma sak idag, det var ju roligt, för ett par timmar sedan, om hur man ska vara tillräcklig i det nya och finnas där. Vi båda upplevde, de här personerna har jag inte träffat på länge nu.
Nej, just det.
För i stora arbetslag så är det alltid några som, precis som i skolan, eller när vi har konfirmander, att det finns några som hörs mycket. Och det är saker runt omkring. Och då, där blir ju ens fokus och uppmärksamhet. Medan en stor del som, ja, det harvar på liksom. Då är det lätt att man glömmer i fel ord. Men att det inte prioriteras liksom. Ja, det där är viktigt. Men det är ju också lite för tidigt innan nya organisationen har uttalats, utan där får vi nog
hitta
modeller
absolut.
Och former för att få det här.
Det är ju nytt liksom, det är ju så. Ja. Så att det är på ett annat sätt än man är van att det var. Och det är med det det är svårt att bedöma på den korta tiden det har varit en ny organisation, hur det egentligen fungerar. Liksom.
Vi får se när smekmånadsperioden är över också.
Ja, precis.
Som det också blir i början. Ja, men
så är det ju också.
Det här fungerar och sen när saker inte fungerar. Ja, så är det.
Jag tänkte faktiskt vi skulle kasta oss på en andakt nu.
Ja, men det tycker jag.
För det blir något kortare avsnitt idag än det brukar bli. Och nu är det så här härliga som vi flaggade för förra veckan. Nu är det ju domsöndagen som står runt hörnet här.
Ja.
Och rubriken är Kristi återkomst. Och jag läser nu ur Johannes evangelium. Jesus sa: Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Ty liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att tala dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Så, det var dagens text. Och det här var ju också, precis som det brukar vara, alldeles för långt. För att man ska kunna hålla fokus skulle jag påstå.
Så, det är spännande i de här texterna är ju så här. Alltså så är det ju alltid. Det är ju prästens makt att predika en vinkel som prästen känner. Men här blir det väldigt tydligt att har du en bra dag när du skriver predikan och är hoppfull så är den väldigt hoppfull. Så.
Ja, att, ja just det.
Men det finns ju också en andra sida av myntet. Att sitter Kjell och är grym den här dagen så kan du bli. Jag skriver ju inte sådana predikningar. Men du förstår mig. Så kan du bli väldigt mörkt och fokus på domen.
Ni som, ja, verkligen.
Ni som har valt fel liksom.
Ni som har gjort det onda ska uppstå till domen.
Ja, det är tunga ord.
Det är tunga ord. Så jag tycker att jag vill gärna fokusera istället på sannoliken den som, sannoliken jag säger det. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Det är ju fantastiska ord. Så där är det ju, där är bara, det är bara positivt liksom. Och jag tror att det är nog en väldigt stor övervägande lejonparten av prästerna som predikar kring det här betonar nog snarare det eviga livet än domen.
Ja, ja, det kan vi nog anta.
Det tror jag att de flesta gör. Och det var nog på ett annat sätt för 100 år sedan skulle jag tro.
Ja,
då var det inte så mycket kärlek utan det var någon, eller kärlek var det väl, men det var inte så mycket lyftande utan det handlade väldigt mycket om domen. Ja. Jag tror att man kunde vara rätt så rädd för Gud och för domsöndagen.
Ja, men där säger ju någonting att det fanns ju en annan rädsla för Guds vrede och straff.
Absolut. Alltså man får ju tänka på det här på de tiderna då. Det här låter kanske fel utifrån vår synvinkel och det som om jag nu nästan hädar. Men jag tänker på att för 100 år sedan också, men kanske framförallt för 200 år sedan. Så var det ju det övernaturliga hade man ju runt omkring sig hela tiden. Alltså man trodde att det fanns tomtar, troll, näckar. Alltså allt sånt fanns ju runt omkring en. Och det levde man med på något vis liksom. Det var så självklart att man höll sig åt sidan och man gjorde inte det här och det här på den här natten. För då kunde de övernaturliga komma och sådär. Det var ju något som verkligen fanns i hela folk. Själen då, det var så självklart liksom, på samma vis som att vi vet inte vad vi lever med, men vi lever våra höjda elpriser. Alltså, det är så självklart, nu är det dyrt allting. Så var det liksom på något vis att i livet så ingick det att man skulle hålla sig väl med de övernaturliga liksom. Nu ska vi kanske se upp för...
Jo, men saker som inte gick att förklara, som är en stor del av trons mysterium i och för sig. Men till exempel, tänk dig när du tidigt 950-tal såg ett norrsken uppe i Nordlappland och kom på då att just det, jag stal ju grannens katt förra veckan.
Slog ihjäl.
Och nu kommer Guds vrede.
Nej, men det var ju så, precis. Man hade ju, och det var ju, det här var ju kyrkans värld, alltså det vi, det är kyrkan och prästerna då predika dem, hamnar ju på något vis inom det här också. Domen, det var väl en självklar del av livet. Liksom vet att men om man inte sköter sig nu så kommer man ju till helvetet. Eller om någon har svurit på fel tillfälle eller man har gjort något olämpligt. Då råkar man illa ut och då kommer, och kyrkan underblåser ju det här. Liksom, att ni kommer att hamna i den eviga elden som vi brukar säga om ni gör så här liksom. Så att allt det här, det var ju en helt annan värld. Jag tror att det är svårt liksom idag. Jag tror att det skulle vara svårt att övertyga gemene man, om man säger så, om att det faktiskt väntar ett brinnande helvete efter döden. Liksom. Ja. Att om du går och skäl på ICA idag så kommer du att brinna i den eviga elden. Det är inte, jag tror det skulle vara svårt att övertyga folk om att det faktiskt är så det fungerar.
Ja, absolut. Men det finns ju fortfarande många som predikar så.
Ja, absolut.
Alltså absolut. Både i vårt land och i andra platser. Nej, men alltså att det predikas ju. När man har såna här, det sker ibland gatupredikanter, så det är ofta det.
Ja, ja, just typ det, just av, det.
Liksom, text och vinkel som
man kanske ska, jag kanske ska rätta mig själv eller ändra mig själv och säga att det är nog svårt för en präst i Svenska kyrkan idag att stå och säga att det brinner, att det kommer att brinna den eviga elden, utan man ska nog befinna sig i ett helt annat sammanhang för att man ska köpa det. Så kanske man skulle kunna.
Jag vet inte det, men jag tycker att det är så här, om du, vi kan ändra på det, så om du har den övertygelsen, oavsett om du är teolog eller om du simpel troende.
Ja,
vad
ja.
Jobbigt det måste vara då, så här, jag måste jag vet inte hur jag kommer. Det måste vara jobbigt att leva med den övertygelsen och
ja, rädslan,
så. Jag måste ut med det här. Ja.
Absolut, absolut. Jo, men det är klart att det måste ju vara otroligt begränsande att ha den världsbilden. Att om jag gör så här och också ha den gudsbilden. Det är ju skrämmande naturligtvis att ha en bild av en gud som kommer att bränna upp mig om jag inte sköter mig. Liksom. Ja. Det är klart att det är.
Men det är ju precis samma som allt annat som vi brukar prata om olika syner som man är helt, under min inte visuella utan syn på saker. Som man är övertygad om i sin tro. Och liksom man gör det av sin, inte av ondo, utan jag tror verkligen att det är så här.
Ja, men precis, att, precis, visst.
Och de konsekvenserna blir. Ja, det är knepigt. Men du, sen väntar ju en ljus härlig tid.
Det gör det verkligen. Nu drar det iväg mot advent här och det är en fantastisk, underbar tid. Så att det ser vi fram emot.
Jätteroligt.
Då blir det gladare tongångar.
Vi får se.
Men nu ska du ha en glad tongång också, nämligen psalm 490. Det passar perfekt vid kyrkårets slut. Guds son en gång i morgonglans. Guds son en gång i morgonglans skall återkomma hit. Och alla ängslans skuggor fly och världen fylls av liv. Han är densamme som han var, men klädd i härlighet. Med solens krona blir han krön och stjärnors diadem. Och klarare än påskens ljus då han steg ur sin grav och krossade det ondas makt och dödens udd bröt av. Ja, klarare än påskens sol är Herrens härlighet. När han på skyar kommer hit och alla honom ser. Guds son en gång i morgonglans ska komma hit igen. Hans stora dag låt oss med bön och tro påskynda den. Guds son ska komma, allt som dolt skall då bli uppenbart. Vi väntar, ropar med hans folk, kom Herre Jesus snart.
Tack för det.
Tack, det här är ju faktiskt en positiv domsöndags psalm.
Det
talar om att det, vi ska se fram emot den dag när Jesus kommer tillbaka.
Amen.
Amen.
Tack också kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälpte oss med detta. Ett avsnitt till inspelat som vi lägger till högen av avsnitt.
Till högen. Ja, inte på sophögen utan i vår lilla
feed.
Ja, i vår lilla feed, ja, precis. I guldhögen, ska jag säga.
Så är det. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!